Är du törstig? Törst är ju ett sånt här ord som vi behöver inget sammanhang för att förstå det. Det talar liksom in i de här mest basala erfarenheterna för oss människor. Oavsett vilka vi är så har vi upplevt törst och vet vad det är. Och de flesta av oss tror jag också har upplevt olika typer av törst. Alltså inte bara när kroppen behöver vatten för att överleva, utan den här känslan av att det fattas någonting. Någonting som jag behöver för att kunna leva. Saknas. Jag tror att just nu så är det många som upplever törst. Det finns många törstiga människor just nu. Under det gångna året så har vi fått se hur fler och fler av de här vanliga källorna i våra liv, källorna till glädje, källorna till trygghet, källor till motivation och drivkraft och sådana här saker, de har börjat sina en efter en. Eller så har de hamnat utom räckhåll för oss. Och det, jag menar, det är illa nog med de här ytliga källorna. Det här som relaterar till nöjen och förströelse och sådana här saker. Det är tråkigt att vi inte kan göra de här sakerna. Men vi kan leva med det. Vi kanske inte kan åka på den här resan som vi skulle vilja. Eller vi kanske inte kan gå på den här föreställningen eller se den här utställningen om den lilla plastgrejen längst ut på skosnörets roll i svensk industrihistoria. Eller ja, vad det nu är som du gör för att koppla av lite grann. Just nu så kan vi kanske inte göra det, men det kan vi leva med. Men det är ju värre med de djupare källorna. När de börjar sina. Kontakten med våra vänner och våra familjer. Barn och barnbarn och syskonbarn som vi inte kan träffa. När arbetare och företagare blir av med försörjningen eller när man mister någon som står nära, som dör. Eller om man själv blir sjuk. När de här grundläggande behoven i livet känns hotade. Därför att vi har inte tillgång till källorna längre. Det är då som vi kan börja tala om törst och börja förstå vad det innebär. Och i tider av törst så får det konsekvenser för våra inre liv som är ganska tydliga. När ett träd i naturen drabbas av långvarig torka så går det liksom in i krisläge. Det första som händer är att man stänger till klyvöppningarna i bladen och barren så att fotosyntesen stannar av. Alla processer som kräver energi och näring stannar. Trädet slutar bilda nya celler. Trädet slutar växa helt enkelt. Och det slutar reproducera sig. Alltså det slutar bilda frukt. Det har liksom inte råd längre att fortsätta att producera frukt. Därför det kräver också väldigt mycket näring, väldigt mycket energi. Och om torkan blir riktigt lång så får det ännu större konsekvenser. Trädet är helt beroende av vatten för att kunna transportera näring mellan rötterna och kronan. Och om torkan blir långvarig så måste trädet till slut offra kronan för att stammen och grenarna ska kunna överleva. Så den drar tillbaka näringen och den drar tillbaka klorofyllen, det gröna ämnet ifrån blad och barr. Så de blir alldeles, de tappar färgen och faller av. I extrema fall så kan trädet måste fälla bladen gröna. Och då förlorar den nästan hela energireserven och näringsreserven. Och ett sånt träd överlever väldigt sällan. När vi drabbas av törst, när livets källflöden sinar omkring oss, så händer liknande saker med oss. I alla fall kan vi uppleva det så. Vi får svårt att ta till oss nya erfarenheter. Vi liksom stannar i växten. Och det kan upplevas som att livet står helt stilla. Och det finns liksom inte utrymme längre för det här naturliga utflödet ur våra liv. Som finns för att vi ska kunna berika och bära varandra och bygga upp varandra. Vi slutar bära frukt. Därför det finns liksom inte tillräckliga reserver hos oss. Och går det riktigt långt så mister vi till slut våran krona. Alltså, bladen är ju trädets källa till näring i stor utsträckning. I alla fall mycket av energin och näringen kommer därifrån. Och så kan det bli för oss, alltså att vi förlorar förmågan att ta till oss den livsnäring och den glädje och det som finns omkring oss. Vi liksom tappar färgen och fäller våran krona. Men det behöver inte vara så. Den här gudstjänsten idag vill påminna oss om att det behöver inte vara så. Vi kommer ihåg de här torrsomrarna som var för några år sedan. Ett par somrar i rad när det knappt regnade på hela sommaren. Och det var eldningsförbud och bevattningsförbud i länet. Och gräsmattorna frasade under fötterna på oss. Det är svårt att tänka sig nu när allting är vitt. Men då var det ganska vitt också. Gräsmattorna lyste åtminstone gula i trädgårdarna. Och här på gården så var det ganska många av träden, eller ett par av träden i alla fall, som inte orkade med torkan, som strök med. De som överlevde gick igenom den här processen. De bar ingen frukt. De fällde löven gula mitt i sommaren, som om det var höst. Men det fanns ett undantag. Ifrån vårat köksfönster så kan man se bort till ett stort körsbärsträd som står bakom svärfars vedbod. Ett väldigt underligt träd. Det har valt att växa på helt fel ställe. Det står mitt på kala berghällen där bakom. Det finns inte en centimeter jord runt omkring rötterna. Man kan tycka att det finns inga förutsättningar alls för att det här trädet ska kunna växa eller överleva. Särskilt inte när det blir torka. Och ändå var det så att det trädet var det frodigaste och grönaste och friskaste trädet på hela gården under de här torrsomrarna. Det växte kraftigt. Det bar rik frukt, även om det var ganska svårt att komma åt det. Men det var glädjande för fåglar och insekter. Det växte bra. Det hade hittat någonting långt nere i någon skreva i det här berget, så hade rötterna hittat ner till en vattenåder som inte torkade ut, som inte sinade utan liksom fortsatte att ge liv långt efter att de andra träden som stod på bördigare jordar, bättre ståndorter, hade varit tvungna att ge upp. Det livet kan du också leva. Jag vågar faktiskt lova dig det. Det är det löftet eller det erbjudandet som jag tror att Gud vill lyfta upp till oss idag. Det här livet är tillgängligt för oss. Genom hela Bibeln, så om man läser den med de här glasögonen, så märker man att det finns en hälsning som återkommer gång på gång på gång. Insprängd med jämna mellanrum. Det är som att Gud har sett att de som läser det här kommer att få möta torrsomrar ibland. Så därför har han sett till att väva in med jämna mellanrum de här trådarna i väven som talar om att det finns en källa som inte sinar. Det finns en källa som är kvar även när allting annat, alla andra brunnar har torkat ut, så pålar den här källan fortfarande. Och den finns här. Den som är törstig får dricka. Det är fascinerande. Det går igenom i skapelseberättelsen. Den finns i berättelsen om hur Israels folk vandrar omkring i öknen och törstar. Och hur Gud låter klippan spricka upp så att det pålar vatten. Det finns i Saltaren, det finns i profeterna. Löftet i Jesaja 43 om vatten i öknen och floder i ödemarken. Det går igenom i evangelierna i Nya Testamentet, i breven i Nya Testamentet. Och det fortsätter ända fram till Uppenbarelseboken, den sista boken som lovar att Gud ska torka alla våra tårar och leda oss till livets vattenkällor. Det är som att det finns den här påminnelsen om och om och om igen att det finns en källa som ger liv när alla andra källor sinar. Och det är inte ett liv som är ett slags torftigt nödliv med minsta möjliga marginaler. Utan det är ett rikt liv. Det står i den första psalmen i Saltaren. Lycklig är den som har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Det är det livet som Gud kallar oss till. Ett liv som är rikt. Ett liv som är växtkraftigt. Ett liv som är fruktbärande. Och vi får det genom att dricka av den här källan. Vi får det genom att plantera våra liv in till livets källa och ta del av dess flöden. Jag tror att det är en av de viktigaste sakerna som vi kan ta med för att klara av de här torrperioderna. Det är att odla goda och stabila vanor. Goda och stabila andaktsvanor. Att värna den här öronmärkta tiden med Gud i vårt schema. Och baka in det. Fixa kanaler för Guds källa in i vår vardag. Och vi har olika sätt att göra det. Men om du funderar på det här och inte riktigt är säker på hur du ska göra, så skulle jag vilja skicka med några tips som brukar funka för mig. Eller som jag brukar försöka mig på ibland. Dels så kan vi packa matsäck för en vecka eller kanske för en dag. Och det gör man genom att läsa ett ord ifrån Bibeln. Alltså en vers eller några verser eller ett kort stycke. Hur långt får du avgöra själv? Men se till att det inte är längre än att du kan memorera det. Eller skriva ner det på en lapp eller ha det i telefonen. Så du tar med det under din dag och så återvänder du till det då och då. Under dagen eller under veckan. Och så ber du Gud om att han ska, i det som du ser och får vara med om, i dina tankar, i det du får uppleva den här dagen eller den här veckan, att han ska uppenbara för dig, visa för dig vad det är han vill säga med sitt ord. Visa livet i ordet för dig. Och i slutet av den veckan eller den dagen så har du fått komma lite längre och fått växa lite mer. Och Guds ord har fått en ingång i ditt liv, en kontakt med det som du har varit med om. En annan sak man kan göra är att försöka hitta sätt att vattna sin dag med bön. Man kan till exempel böneplanera, eller vad man ska kalla det. Alltså när man tillsammans med Gud går igenom sin dag på morgonen eller på kvällen. Om man gör det på morgonen så kan man liksom se på de sakerna som man tror att man, eller vet att man kommer att möta den här dagen. Prata med Gud om det. Tacka för det som du ser fram emot. Be om välsignelse över det. Det som du är orolig för lägger du i Guds händer. Ber om hans ledning och stöd. Och vet att han är med i det. Om du vet att du kommer att träffa någon eller ha kontakt med någon, så nämner du deras namn inför Gud och ber om hans välsignelse över dem. Och så gräver du de här kanalerna från Guds källa in i din vardag. Du som brukar ta del av nyheterna i tidningen eller lyssna på radion eller någonting annat sånt där. Eller i telefonen eller vad folk nu gör. Gör det till en bönestund. Varje situation som nämns i nyheterna involverar människor. Det finns någon som är ansvarig, det finns någon som drabbas, det finns någon som påverkas på något sätt. Be för dem. Be att Gud ska vara med, att hans ande ska leda och förvandla och förnya. Om du... Man kan också ägna sig åt vad man kan kalla för situationsbön. Eller att liksom ladda saker i vardagen så att de blir som kyrkklockor för oss. Eller en slags bönelarm som kallar oss till bön. För mig så brukar blåljus vara en sån sak. Om jag ser en ambulans eller en polisbil eller en brandbil eller något slags utryckningsfordon, så betyder det att någonting har hänt. Det betyder att någon är illa ute. Det betyder att någonstans finns det någon som är väldigt rädd. Och då blir det en reflex för mig. Direkt så lägger jag det i Guds händer. Jag ber om hans ledning. Jag ber om hans beskydd. Jag ber om frid till dem som är oroliga. Jag ber om klarhet och vishet till dem som ska ingripa på olika sätt. Jag ber om Guds beskydd över alla inblandade. Att ladda saker som får bli de här bönelarmen som till slut bara blir en reflex för oss. När vi ser det här så kopplar vi på bönen. Och så bygger vi in de här kanalerna för Guds källa in i våra liv, Guds flöde. Vi planterar våra liv in till livets källa. Det här är, liksom, det är några enkla vanor. Är det så att du kanske har helt andra sätt som du brukar göra? Om du vill och vågar så får du väldigt gärna dela med dig av dem. Antingen lämna en kommentar på vår YouTube-kanal om du ser den vägen, eller mejla det till vår hemsida info@centrumkyrkanmariannelund.se. Skicka in och dela med dig av dina tips så kan vi få berika varandra till ett djupare liv tillsammans. Därför att vi behöver det här. Det är ju inte bara vi som törstar. Hela jorden är just nu i en torrperiod, i en torrsommar. När källorna en efter en börjar sina eller hamnar utom räckhåll för oss. Det finns människor som i vår närhet som fortfarande inte har hittat till livets källa. Och de törstar. Ju mer tiden går, desto djupare blir törsten. Insikten att jag saknar någonting som jag behöver för att kunna leva. Och därför så är det så viktigt att vi som känner Herren ser till att hålla flödet från hans källa levande in i våra egna liv. För att en av de här kännetecknen för trädet planterat nära vattenbäcken, som det stod om i första psalmen, är ju att den bär sin frukt i rätt tid. Alltså det blir ett överflöd. Det blir ett fruktbärande. För världens skull behöver vi få Guds flöde att funka. Eller vi behöver snarare ta del av det flöde som redan strömmar ifrån honom. Jag läste om ett trädplanteringsprojekt som har pågått i några av de här torraste delarna av Afrika. Jag tror att det började i Kenya för ett 20-tal år sedan, om jag minns rätt. Som ett experiment där man hade några gårdar skulle plantera skog för att se om det kunde, vad det kunde få för påverkan. Och det var ganska kontroversiellt. Det var många som tyckte att det var väldiga slöseri med resurser att plantera träd i områden där träden dör. Men det visade sig att de här gårdarna som hade planterat skog drabbades inte av torkan på samma sätt. Därför att träden hindrade vinden från att blåsa bort den bördiga jorden. Rötterna luckrade upp jorden och hjälpte till så att marken kunde behålla fukten bättre. de skuggade, gav skugga åt gräs och buskar som började växa under träden. Och på sikt så kunde man se att runt omkring de här gårdarna i de här skogarna så förändrades, det blev ett slags mikroklimat. Där torkan inte var så svår. Och på det sättet tror jag att vi som församlingar är kallade att fungera. På något sätt. Alltså, det kan vara oerhört svårt för ett enskilt träd att stå emot torkan själv. Men tillsammans är vi en skog. Tillsammans, förenade med rötterna i den här källan, är vi en skog. Och för varje ny människa som hittar vägen till den här källan så blir vi ett träd till. Så växer skogen. Och när de här källflödena kan få ingång i våra liv så kommer klimatet omkring oss att påverkas och förändras. Inte bara för våran skull utan för världens skull så behöver vi vara träd som bär frukt i rätt tid. Psalm 87 som vi sjöng tillsammans här innan predikan talar om hur alla jordens folk, inklusive flera av dem som var Israels värsta fiender när den här salmen skrevs. Det står att de ska nämnas bland Guds bekännare, står det. Bland Guds vänner. Och de ska säga om Guds stad att det är min hemort. Där är jag född. Och så slutar hela den här underbara salmen med den här sången. Avslutningen som vi sjöng. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor är i dig. Alla mina källor är i dig. Det är någonting som blir uppenbart till slut. När man har börjat att dricka av det här vattnet. Att det täcker så mycket. Så att till slut så kan jag säga att om alla andra brunnar i mitt liv torkar ut, så är det väl med mig. Därför detta är allt som jag behöver. Alla mina källor finns här. Finns i dig. Det är en sån här otrolig bild. När alla folken får uppfatta det här. Som ekar på många ställen i Guds ord. Ett löfte om framtiden. Det är den här bilden i Uppenbarelseboken av den stora skaran som ingen kan räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Som står inför tronen och tillsammans bekänner att frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Det är samma bild, samma löfte. Det är en dag som finns i våran historia. På samma sätt som den här dagen gör det. På samma sätt som 17 januari 2021 så är det en del av våran historia. Det är ditåt vi är på väg. Och redan nu så får vi dricka av den källan som kommer att åstadkomma det. Redan nu så får vi upptäcka. Så kallar Guds ord och Guds ande i oss, kallar oss att upptäcka att alla våra källor finns i honom. Honom som inte sviker, även om allting annat torkar ut. Är du törstig? Du kanske har sett hur fler och fler av källorna i ditt liv har börjat sina. Du kanske har sett hur mer och mer av det som du har varit beroende av för din glädje och din trygghet, din motivation, din drivkraft har börjat att mattas eller kanske ligger bortom räckhåll för dig. Men det intressanta är att Bibeln frågar inte efter det. Det är inte den frågan Gud ställer. Han ställer frågan, är du törstig? Har du törst i ditt liv? För det finns en hälsning till dig. I Johannes evangeliets 7:e kapitel står Jesus på lövhyddohögtiden i Jerusalem och ropar till människorna, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Är du törstig? Han vill möta dig idag. Han vill möta din törst. Han vill ge dig ett liv som är rikt och fullt av frukt. Han vill göra dig till ett träd som det som står bakom veboden här. Som bär sin frukt i rätt tid, där grenarna inte vissnar. Och du behöver inte åstadkomma någonting själv för att komma dit. Du lever redan på ett andetags avstånd ifrån historiens djupaste källa med det friskaste vattnet. Och du behöver inte passa in i någon särskild norm för att bli tillåten att dricka av det här vattnet. Det enda du behöver är din törst. Låt oss be tillsammans. Herre, vi prisar dig för att du i din vishet har sett till var och en av oss. Du har tid och utrymme i ditt hjärta för varje enskild person. För varje människa som nu deltar i den här samlingen, i den här gudstjänsten, via olika skärmar, så är du den levande länken mellan oss som binder oss samman. Vi vill be dig nu att du ska öppna våra ögon för det som vi har i dig. Vi ber att du ska öppna våra ögon för den källan som porlar runt knuten, så nära våra liv. Och vi ber också att du ska väcka en törst inom oss. En törst efter det som är sant. Det som verkligen ger näring. Det som verkligen kan stilla törsten. Så vi inte nöjer oss med substitut på olika sätt. Utan att vi faktiskt får längta efter det rena livet som bara du kan ge. Vi ber att du ska fylla oss till bredden. Att du ska göra oss fruktbärande och starka. Att du ska låta kanaler växa fram inom oss som låter ditt liv få flöda ut i områdena omkring oss. Till våra grannar, till våra vänner, till våra ovänner, till de som finns i, som vi möter på olika sätt eller tänker på. Vi ber att du ska göra våra liv till ledare, kanaler, till rena vattenledningar för ditt levande vatten. Och så ber vi för var och en som just nu sitter ensam. Vi ber för dem som lever i törst. De som upplever att det fattas dem någonting. Herre, möt dem. Herre, gör oss ödmjuka så att vi får lära oss det som du vill tala. Öppna våra hjärtan för det som du vill leda oss in i. Så att vi får vara med och släcka de törstandes törst. Så att vi får vara med och släcka de hungrandes hunger. Så att vi får vara den utsträckta handen som du har kallat oss att vara. Och förändra sen det klimat som råder. Genom din nåd och genom livet som du ger oss. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.